Det här är P1, Sveriges Radio.
DN Kultur låter ex-ministerns nemesis recensera hans bok.
Han tycker illa om Hultqvist och det är en uttryck för en text.
Efter domen mot databasen Acta Publica darrade landets kriminaljournalister i rädsla att inte få ut några domar. Vi har tagit reda på hur det gått.
Snack om fara för journalistiken.
Och så del 3 av vår sommarserie om journalistiska metoder.
Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port.
Idag om foten i dörren journalistik.
Detta är förnedrande.
Du lyssnar på Medierna. Jag heter Erik Petersson. Hej och välkommen till Medierna. Sveriges för detta försvarsminister Peter Hultqvist släppte i början av sommaren boken När allt förändras. Om bland annat Sveriges nyckfulla NATO-inträde. Och när DN skulle recensera boken gav tidningen uppdraget till Hultqvists gamla nemesis, journalisten Jonas Gummesson. Vår reporter Lasse Edfast ringde upp bokens förläggare, Thomas Magnusson.
Det är svårt att klaga på Dagens Nyheter. Det är svårt att lägga ut en recension att sedan refusera den. Det kan jag inse svårigheten med, men det är ju så att säga ingen bokrecension. Det handlar ju bara om Gummessons väldiga irritation och kanske till och med hat gentemot Peter Hultqvist.
Recensionen har rubriken Sverige fick betala ett högt pris för Peter Hultqvists såsande om NATO. Skribenten Jonas Gummesson, före detta försvarsreporter på Svenska Dagbladet, börjar med att konstatera att den före detta försvarsministern mycket väl kan försöka bli minister igen och frågar sig om det är en särskilt bra idé med tanke på boken han just har skrivit. Citat, Magdalena Andersson kan ta sig en funderare på det. Efter det följer detaljer om NATO-inträdet, olika försvarsbeslut och om det är de borgerliga eller de socialdemokratiska regeringarna som avmilitariserat Sverige för att till slut landa i ubåtsjakten 2014. Gummesson och Hultqvist verkar dela intresse för försvarspolitiska detaljer men har helt olika verklighetsbeskrivningar. Texten avslutas med frågan är om Sverige är betjänt av att ha en försvarsminister som det inte går att lita på.
Det är kängor och slängar i hela artikeln och som är egentligen helt och hållet handlar om personen, ministern Peter Hultqvist. Och egentligen ingenting om boken framförallt, utan det är liksom han tycker illa om Hultqvist och det är en uttryck för en text som olyckligtvis har hamnat i övrigt utmärkt tidning.
Så vad är det som du tänker på liksom, i språket eller i texten?
Hultqvist är ute efter att rättfölja sin gärning i det grälsjuka tonfall som han borde ha undvikit. Sanningen är inte första prio. Så att det är ju liksom en icke-recension och ett märkligt gräl, ett persongräl. Och de här männen är ju ungefär lika gamla så att det är två män som på något sätt inte gillar varann och nu har Gummesson fått utrymme att ge uttryck för sitt ogillande.
Så vad är det då för konflikt mellan Hultqvist och Gummesson? Ja, det är en historia som kan spåras tillbaka till våren 2016.
Idag blev det nämligen känt att försvarsministern har fått en lägenhet av en stiftelse via Försvarshögskolan.
Säpo, som gjort bedömningen att Hultqvists adress inte skulle lämnas ut, fick leva med att hela Sverige snart pratade om hörnlägenheten någonstans i Stockholm.
Nu tycker jag det får vara slut tjoldrat faktiskt, för att det här är bara löjligt.
Även vi på medierna gav oss in i tjoldret kring Svenska Dagbladets avslöjande.
Det visade sig snabbt att tidningen inte hade full koll på reglerna. Att den dessutom publicerat bilder på bostaden fick ministern att explodera i ett argt brev.
Och det var inte bara bilden som retade upp Peter Hultqvist. En av Jonas Gummessons kollegor på Svenska Dagbladet hade även skickat ett sms till ministerns privata telefon. Fin balkong, kvällssol, frågetecken. Sen dess har Hultqvist ställt upp på ytterst få intervjuer med Gummesson.
Det pratar vi om. Alltså, är det någon som kommer skriva illa om din bok? Ja, det är Jonas Gummesson. Så att, så långt var vi medvetna om det. Och att det sen skulle hamna i den här formen Dagens Nyheter var väl ingenting vi hade direkt förutsett.
Hallå, det här är Sandra.
Sandra Stikalo är redaktör för Idé och kritik på DN Kultur.
På en kultursida som publicerar opinionstexter så ingår det att vara ibland att vara hård, ibland att vara skarp. Att, det heter ju att vara kritiker, så att då får man kritisera helt enkelt. Mm. Och jag tycker man behöver hålla i huvudet att detta också är ändå memoarbok skriven av en makthavare, en före detta försvarsminister.
Det finns ju en konflikt mellan Jonas Gummesson och Peter Hultqvist sedan 2016. Hur mycket känner du till om den konflikten och hur har du vägt in den?
Alltså, jag vet inte exakt vad du syftar på när du säger konflikt. Det jag vet är ju att Jonas Gummesson jobbat många år som reporter och med inriktning då på försvarsfrågor och säkerhetspolitik på Svenska Dagbladet. Att han är liksom en initierad reporter tidigare.
Har du tagit del av hur Jonas Gummesson har skrivit om Peter Hultqvist den senaste tiden, i närtid så att säga?
En del, men inte allt. Det går liksom inte att läsa allt som alla skribenter skriver på olika ställen. Men ja, jag vet att han har skrivit om Peter Hultqvist tidigare.
Ja, sedan Gummesson slutade på Svenska Dagbladet 2021 har han fortsatt skriva om Peter Hultqvist för bland andra Timbro, magasinet Fokus och på sin egen blogg. Och såklart i sociala medier. Den 8 maj i år så skriver Gummesson på X om Håkan Juholts kanske skulle gärna satsa på att bli typ socialdemokratisk försvarsminister. Och skriver då citat: "Det var i den branschen han började en gång. Efterträdare blev Peter Hultqvist och värre kan det ju inte bli." Slutcitat. Och drygt 2 månader senare så recenserar han alltså Peter Hultqvists bok. Är det här någonting man borde ha med sig när man läser den recensionen?
Alltså, det är ju något som är öppet för alla läsare eller alla som, det är ingen hemlighet så att säga, om man har tagit reda på det. Det är ingenting som mörkas, men vi brukar inte skriva ut i recensioner eller debattartiklar vad personen tidigare har skrivit eller tyckt eller sagt i debatter, i och med att vi har en kultursida, är ett slags fri opinionssida, och där skriver människor som har tyckt och tänkt en massa saker, och det går liksom inte att presentera alla tidigare tankar eller all tidigare kritik som en till exempel recensent av sakprosa eller poesi för den delen eller något annat har tyckt om genrer, personer eller verk eller gärningar.
Men om en journalist på DN hade skrivit en bok, då hade ju ni säkert tagit in en extern recensent för att recensera den boken. Mm. För att man ville att en recensent, men den ska kunna liksom vara lite neutral så inför författaren. Är inte det överförbart till den här situationen?
Det tycker jag inte. Jag tycker att det är helt rimligt att Jonas Gummesson, som har skrivit om dessa frågor, alltså försvarspolitiska och säkerhetspolitiska frågor i många, många år och är mycket initierad och själv har liksom starka meningar om det, att han också tar sig an en före detta försvarsministers bok och skriver om det. Jag tycker inte att det går att jämföra med att man till exempel är kollega med någon.
Om du hade vetat om det här med den här konflikten, hade du som redaktör ställt andra frågor eller i något avseende tänkt annorlunda när ni har arbetat fram den här texten?
Nej, det tror jag inte.
Vi har sökt både Peter Hultqvist och Jonas Gummesson, men ingen vill låta sig intervjuas.
Jag kan tycka att en journalist och en tidning borde inte ägnas åt det här, men jag tycker väl delvis att en sån som Peter Hultqvist,
Thomas Magnusson, Hultqvists förläggare,
borde naturligtvis ha satt sig över sitt ogillande och också ställt upp på Svenska Dagbladet. Jag tror att båda har säkert provocerat den andra, och när en sån här sak tar fart så vet man väl aldrig riktigt var det slutar. Ja, det slutar väl här kanske då.
Och så 2 rättelser. I en tidigare version av det här inslaget sa vi att det var Jonas Gummesson som skickat ett sms till Peter Hultqvist i samband med reportaget han skrev om ministerns lägenhet. Men rätt är att det var en kollega till Jonas Gummesson på Svenska Dagbladet som hade skickat sms:et. Vi sa också att Hultqvist bojkottat alla intervjuer med Gummesson. Rätt är att han gett ytterst få intervjuer.
Reporter här var Lasse Edfast. För nästan precis ett halvår sedan skakades Journalist-Sverige av domen mot Acta Publica. Efter en process som gick hela vägen upp till Högsta domstolen kom man fram till att Acta Publica, Lexbase och andra databaser inte får publicera dokument rörande brottsmål och sprida dem till allmänheten. Det flera då befarade var att domen även skulle få vidare konsekvenser. Konsekvenser för andra journalisters möjlighet att få ut handlingar. Så vi bestämde oss för att göra en liten koll. Vilka konsekvenser har den här domen fått för de som dag efter dag häckar i tingsrätter runt om i Sverige? För att få nyheter om allt från trafikolyckor till svartsjukedraman och mord. Ja, de som gör det journalistiska fotarbetet helt enkelt. Lokaltidningarna.
Tjenare.
Nej men tjenare.
Hej. Nu ska jag bara försöka koppla i ett par hörlurar. Häng kvar.
Ja men gör det.
Och nu ska jag gå undan lite här. Det är lunchförberedelser.
Jag fattar. Är det barn och landställen inblandade i det här ekvationen också?
Exakt så. Eller faktiskt inte landställen.
Där är Carl-Johan Bergman på Bonnier News Local. Och du är så att säga chef för ett gäng chefredaktörer, kan man säga så?
Ja, precis.
Just det
stämmer utmärkt.
Och nu fick vi en härlig liten skata i bakgrunden här. Så
det. Det är bra miljöljud.
Du har frågat runt nu ett gäng chefredaktörer på Bonnier News Local. Hur många har du fått svar från?
Ja, det är nog ett 15-tal som har svarat. Helsingborgs Dagblad, Östersunds Posten, Mora Tidning, Falu-Kuriren. Ja, det är en rad. Bilden är väl den att initialt fanns det en viss tveksamhet från domstolarna eller tingsrätterna. Hur skulle man hantera Acta Publica-domen? Men efter antingen muntliga kontakter eller skriftliga kontakter så är bilden i alla fall att vi inte påverkas i den grad som vi var rädda för inledningsvis.
I veckan har vi varit i kontakt med lokaltidningar från norr till söder. Utöver de 15 tidningar som Carl-Johan Bergman fått svar från inom Bonnier News Local så har vi även pratat med folk inom Gota Media och NTM som i sin tur pratat runt med kollegor i respektive koncern. Och framträder en bild av att det här på de allra flesta ställen fungerar ungefär som förut. Man kan dela upp det i tre kategorier. Dels de som skrivit under ett sorts generellt förbehåll när de får ut handlingar.
Ja, det handlar ju i mångt och mycket om att vi inte ska vidare sprida egentligen handlingen på ett sätt som gör att andra utanför redaktionen kan ta del av den.
För att få ut handlingarna måste man alltså skriva på att man förbinder sig att inte sprida dem vidare. Men det behöver inte göras varje gång man tar ut handlingar utan kan göras en gång, antingen muntligen eller skriftligen. På Falu-Kuriren fick man sådana här förbehåll skickade till sig precis efter att domen kommit i våras.
Från både Falu tingsrätt och Mora tingsrätt att vi skulle skriva under.
Helena Nyman är chefredaktör på Falu-Kuriren.
Och det var liksom bara vanliga åtal. Och vi kontaktade dem och sa att vi tycker inte att vi ska skriva under de här avtalen. Och sen så har de inte skickat det igen.
På Falu-Kuriren fungerar det nu alltså på mer eller mindre samma sätt som det gjorde innan domen kom i våras. Inga generella förbehåll och inga specifika förbehåll. Men det finns även en tredje kategori. När vi pratade tidigare sa du så här att hade du ringt mig i maj så hade jag varit heligt förbannad över det här. Men att det svalnat lite. Hur skulle du beskriva känslan inför?
Ja, men jag var jättefrustrerad då. Nu börjar jag väl mer... Jag menar, man köper verkligheten som den är och det börjar funka bättre rent... Liksom, ledtiderna är inte lika stora längre.
Där är Robin Folke. Han är krimreporter på Eskilstuna-Kuriren där de sedan domen kom i våras var tvungna att införa en helt ny rutin vad gäller handlingar från Eskilstuna tingsrätt. Varje dag begär de ut alla domar och handlingar som kommit från tingsrätten föregående dag. Och för att få ut dem måste de vid varje sånt enskilt uttag skriva under ett förbehåll.
Och om du vill kan jag hittar ett sånt här gammalt förbehåll här.
Ja, absolut.
Ni får ta del av handlingarna med ett förbehåll som innebär att handlingarna oavsett vilken form inte får tillhandahållas allmänheten eller betalande kunder om allmänheten eller kunderna därigenom får del av personnamn, personnummer eller adress för enskilda personer.
Vad skulle du säga, är det något i de där förbehållen som blir begränsande journalistiskt överhuvudtaget eller är det egentligen bara ganska långtgående men för er helt irrelevanta så att säga, krav?
Nej, det är fullständigt irrelevant. Vi är ju inte en rättsdatabas. Det är inga av våra prenumeranter som någonsin får se de handlingar som vi ber ut. Vi gör ju journalistik utifrån handlingarna som man alltid har gjort.
När det här infördes behövde de varje dag först göra en begäran. Sedan vänta på ett svar där det står att de behöver skriva under ett förbehåll. Skriva ut det dokumentet, få chefredaktörens underskrift, skanna in det, mejla tillbaka och sedan vänta på att handlingarna skulle komma. Enligt chefredaktör Ulrika Sjöblom kunde det handla om att handlingar ibland kom en hel dag senare. Nu har man fått till en smidigare rutin med digital underskrift och inte riktigt lika mycket ledtider. Men för Robin Folke är det här ändå en fråga om principer.
Det känns så oproportionerligt. Vi har en relation med den här tingsrätten sedan över 100 år. Och att de då plötsligt ska misstänkliggöra oss för att dela med oss av personuppgifter på ett sätt som vi aldrig någonsin har gjort eller tänker göra. Det känns bara konstigt, lite bizarrt på något sätt.
Snack om fara för journalistiken.
Tillbaka till Carl-Johan Bergman på Bonnier News Local igen. Han hade inte hört talas om situationen i Eskilstuna.
Det var faktiskt en fara för allmänheten. Att allmänheten förtjänar faktiskt att veta saker väldigt snabbt. Inte minst för att förhindra ryktespridning i specifika fall. Det kan ju vara en sån sak. Så det är ju, ja, låter konstigt. Vad säger lagmannen om det?
Ja.
Vad är motivet i Eskilstuna?
Johansson?
Ja, hejsan. Erik Petersson här på Medierna i P1. Lars-Åke Johansson är lagman på Eskilstuna tingsrätt. Han menar att det finns en risk att de här generella förbehållen som många medier berättar att de skrivit under riskerar att bli tandlösa om det skulle vara så att någon bryter mot dem.
Min bedömning är väl att man inte i förväg kan göra en sån här prövning om man inte vet vilka uppgifter det är och alltså kan man inte skriva ett förbehåll som gäller för framtiden.
Och om man inte gör det här fall för fall, skulle det ta bort möjligheten att hålla den som bryter mot ett sånt här förbehåll ansvarig juridiskt, menar du då?
Min bedömning är att det kan vara svårt att göra någon ansvarig i vart fall. Du får ingen spårbarhet och det blir svårt för den som får förbehållet riktat mot sig att förhålla sig till det.
När jag pratar med Eskilstuna-Kuriren säger de någonstans här att vi är ingen databas, vi har aldrig varit en databas. Varför ska vi varje gång vi tar ut handlingar behöva intyga att vi inte gör något vi aldrig gjort, så att säga?
Nej, men det handlar ju om mängden uppgifter som behandlas och om man gör det i egenskap av en databas eller inte, kanske inte det väsentliga, utan det är en stor mängd handlingar, i alla fall domar då, som löpande tas ut och som behandlas i den verksamheten. Sen hur man väljer att formulera det som en databas eller på ett annat sätt, det vet jag inte.
Vad tänker du om att så många ändå verkar göra så här och göra generella förbehåll för tidningar i andra tingsrätter runt om i Sverige? Är det problematiskt tycker du?
Nej, det vill jag inte säga. Det är praktiskt att göra på det sättet i vart fall. Jag har ju valt av kanske hänsyn då till de som förekommer i domar att försöka göra det här så restriktivt och så som jag uppfattar korrekt som möjligt. Där det faktiskt går utkräva ett ansvar om något skulle gå snett.
Tillbaka till Falu-Kuriren och chefredaktören där, Helena Nyman.
Nu får man väl hoppas då att tingsrätterna i Dalarna inte lyssnar på det här programmet och tänker att vi ska göra som de gör i Eskilstuna. Men det kan väl hålla tummarna.
Just det, det är den lilla risken med att ställa upp på den här grejen.
Ja, I know.
Och Och nu ska vi till den tredje delen av vår sommarserie om journalistiska metoder. Det ska handla om den frustration som de allra flesta journalister upplever då och då. Att inte få svar av en granskad part. När mejl, sms, brev och telefonsamtal möts av tystnad. Till slut finns det ingen annan utväg än att söka upp personen. Det ska nu handla om det vi har valt att kalla för foten i dörren journalistiken. Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Jag tänkte kolla, hur ser du på den här skattedomen mot dig?
Det här är ett klipp från när Expressens David Bas gör en ansvarsutkrävande intervju med en SD-politiker år 2021.
Du har nu ett skattekrav mot dig på 8,5 miljoner kronor. Varifrån ska du få de pengarna?
David Bas går länge bredvid SD-politiken i riksdagen. Politiken ser sammanbiten ut och svarar inte på en enda av reportens frågor. Han bara går. Och reporten hänger på.
Har du fejkat dokument under den här processen?
Det här är inte den enda intervjun av det här slaget. Det finns många exempel på den här typen av journalistik.
Är det någon som har en lägenhet eller inte?
Skäms inte ni? Skäms ni inte? Får jag fråga det?
Här intervjuas Laila Freivalds utanför sin lägenhetsdörr år 2000. Efter hennes kritiserade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande.
Eller när Janne Josefsson år 2004 granskade Stockholms stadsmission i uppdraggranskning.
Du vågar ju inte ställa upp på en regering
till. Jag ställer upp och besvarar på varenda fråga, det vet du.
Hur många gånger har du fått meddelanden om att ringa mig utan att ha gjort det?
Två, tre kanske.
Det handlar om en journalistisk metod. En slags sista utväg när en makthavare duckat mejl, telefonsamtal, brev. Till slut finns det inget annat alternativ än att söka upp intervjupersonen på dess arbetsplats eller någon annanstans där man vet att personen brukar befinna sig och göra en sån här, ja vad ska man kalla det? Överfallsintervju, attackintervju, foten i dörren intervju.
Ni på Aftonbladet någon namn för den här typen av journalistik?
Det tror jag faktiskt inte att vi har. Det skulle väl i sånt fall vara att vi pratar om att ansvarsutkräva.
Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Det är ju någonting som man inte använder så ofta. Det handlar ju ofta om att vi kanske har granskat en person. Vi vill, och det är ju också vårt ansvar att få den vi granskars bästa argument och få den personens syn på saken. Och då försöker man ju på olika sätt att ta kontakt för att just kunna utkräva ansvar, som är en viktig del av journalistiken också. Och ibland händer det ju att man inte får kontakt, och då kan det här ju vara ett alternativ i vissa fall. I normalfallet så är det ju en sista utväg.
Och fotograf Anna-Karin Nilsson åker till London och vi stöter på honom på ett hotell då i centrala London.
En intervju som fick stor uppmärksamhet för några månader sedan är en intervju av Expressens Mikael Syrén.
Och han blir ju då alldeles skärrad när jag presenterar mig där.
Hej, Mikael Syrén.
I klippet ser man hur Mikael Syrén går fram emot TV4-profilen och presenterar sig. TV4-profilen gör en stegisättning förbi Mikael Syrén, och med några snabba steg är han ute på gatan.
Polisen letar efter dig, varför håller du dig undan?
Kameran ligger kvar på TV4-profilen som springer gatan ner. När han rundar ett gatuhörn vinklas kameran istället mot Mikael Syrén.
Man ser någonting i ditt ansikte här när du vänder dig om. Vad är det för något du tänker här?
Det är väldigt mycket blandade känslor. Det första är att jag är extremt förvånad över den reaktionen. Jag söker ju upp många personer och makthavare och vill ställa frågor och sånt här. Det jag är van vid i de lägena är ju att man går därifrån och så följer man efter och så kanske man ställer en 3-4 följdfrågor ändå. Men den här reaktionen har jag ju aldrig varit med om.
Mikael Syrén har gjort en del såna här intervjuer under sin karriär. Ofta med gott resultat, menar han. Ibland har det lett till att han faktiskt har fått en intervju,
Och ibland har metoden visat på att intervjupersonen inte vill svara.
Det säger ju en del också naturligtvis i våran granskning då.
Så det handlar lite om showen också?
Nej, det är ingen show. Det är att få svar. Och kan de inte svara så är det ett svar det också.
Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
Martin Schori och Mikael Syrén är av samma inställning om när, hur och var man gör en sån här typ av intervju.
Det är väl en plats som vi bedömer oftast vara okej att göra det. Det ska ju väldigt mycket till innan man åker hem till någon till exempel. Det finns ju andra som är mer tabubelagda, barns förskolor och sådär. Så att oftast när vi granskar någon så är det ju kopplat till någon form av yrkesroll och sådär. Så att då är det ganska naturligt att man är just också utanför arbetsplatsen.
Martin Schori säger att den här uppsökande metoden har förändrats över tid.
Min bild är att det var mycket vanligare förut. Det var ju ofta kopplat till deadlines också. När man hade bara kanske en papperstidning som skulle in då mitt i natten. Och man inte hade fått svar. Och då åkte man liksom hem till personen och knackade på och väckte dem. Och det är ju återigen någonting som är väldigt ovanligt just nu. Så att jag upplever att det finns en överlag en mycket mer generös inställning till det här bemötandet. Att man pratar mer om att vi ska försöka ge den granskades bästa argument snarare än att det ska bli något spektakel av det hela.
År 2022 jobbade Mikael Syrén med ett gräv om polischefen Mats Löfving, Linda Staff och kulturen i polisledningen. Efter upprepade försök att få en intervju med Mats Löfving genom polisens pressavdelning bestämmer sig Expressen för att söka upp honom.
Jag beställer ut hans mejl och får då information om att han ska gå på ett julbord på Grand Hotel. Så jag ringer ner till Grand Hotel och frågar hur många sittningar det är. Jag och fotografer där vid första, jag tror att det var vid 12-tiden. Då dök det ingen upp och sen kommer vi dit vid 3-tiden, det var andra sittningen. Och då dyker han upp. Och då går jag fram till honom och ställer frågor. Det här är ju en person som är van vid media också, ska jag säga. Så att jag kände väl att det här kan ju inte vara helt främmande för honom ändå. Han hänvisar mig till medieavdelningen och där sa jag att ja, men jag har varit i kontakt med dem i flera veckor. Nu vill jag gärna ha svar från dig. Och så följde jag med honom fram till entrén på Grand Hotel. Sen släpper jag honom där, för då får jag inga mer svar. Och med tanke sen på utgången, han tog ju sitt liv. Och det var ju väldigt tragiskt, hela den här historien. Så är jag väldigt glad att jag inte var med på i det läget. Utan jag ställde 3-4 frågor och jag fick inte mycket svar. Och då släppte jag honom. Men det var en väldigt traumatisk händelse, hela det avslöjandet och vilka konsekvenser det fick sen.
Ja, hur reagerar du på när du får reda på att han har tagit sitt liv?
Jag var helt chockad. Jag tänkte, har jag gjort något fel? Under 5-6 dagars tid läser jag alla mina reportage varje dag för att se, har jag skrivit någonting som har varit felaktigt eller något syftningsfel eller någonting? Och jag kom fram till det varje gång. Nej, jag hade skrivit samma sak. Men jag var chockad och jag gick för första gången i terapi själv.
Tänker du på det nu efter Löfving när du gör uppsökande journalistik? Har du med dig det här då?
Ja.
Att det skulle kunna bli så här?
Ja, men det har jag ju med mig, självklart. Men man kan ju inte utgå från det i varje läge och sen inte göra en ansvarskrävande intervju. För då kan man ju inte bedriva journalistik längre. Det är viktigt att man är artig och korrekt och att man inte liksom stövlar in kanske i någons bostad eller i grannområde och så vidare som gör att det blir extra pinsamt, utan att man kanske går varsamt fram men ändå ställer de kritiska frågorna och granskande frågorna. Det måste man ju göra.
Jag tänkte inför den här intervjun att jag skulle göra en sån överraskningsintervju med dig, häcka utanför ditt hem. Hur hade du reagerat, tror du? Hade du svarat på frågorna?
Det hade väl varit kul.
Tillbaka till Aftonbladets Martin Schori.
Men det hade ju föredragit om ni hade stått kanske utanför Schibsted, huset snarare än utanför min lägenhet.
Det är så svårt att komma in här.
Ja, men utanför kan man stå.
Reporter var Alexandra Sannemalm och det var allt för oss på medierna för den här veckan. Ljudet sköter Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.